Andra världskriget, sidan 102. En vecka efter Molotov-Ribbentrop-pakten, klockan 04.45 den 1 september, gick tyska trupper in i Polen. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland som en följd av det ingångna avtalet med Polen. Tyska och sovjetiska segrar, sidan 102. Den polska krigsmakten kunde inte försvara sig länge mot den effektiva tyska krigsmaskinen. Warszawa utsattes för våldsamma anfall och lades till stor del i ruiner. På mindre än en månad krossades allt motstånd. I öster anföll den sovjetiska armén och landet delades upp mellan de två vapenbröderna. Sovjetunionen fortsatte att ta för sig i östra Europa. Enligt Molotov-Ribbentrop-pakten skulle Finland och de baltiska staterna tillhöra Sovjetunionens intresseområden. Sommaren 1940 ockuperades Estland, Lettland och Litauen av Sovjetunionen. Då hade Finland redan anfallits eftersom landet vägrade gå med på gränsjusteringar. Sidan 117. Den 9 april 1940 ockuperades Danmark och Norge av tyska trupper. En månad senare var Nederländerna och Belgien ockuperade, vilket gjorde det möjligt för tyskarna att falla in i Frankrike från nordost, precis som i första världskriget. På kort tid besegrades de franska trupperna och i juni 1940 tvingades den franska regeringen ge upp motståndet. På alla offentliga byggnader i Paris vajade nu hakkorsflaggor. Slaget om Storbritannien och Atlanten, sidan 102. Storbritannien stod nu ensamt kvar i striden mot Tyskland. Ett första tyskt försök att erövra Storbritannien genom att nedkämpa det brittiska flygvapnet misslyckades. I det läget försökte tyskarna upprepa taktiken från första världskriget att med hjälp av ubåtar slå en järnring runt de brittiska öarna. I början var Storbritannien helt beroende av leveranser från USA och på våren 1941 beslutade den amerikanska kongressen att låna ut och hyra ut krigsmaterial till Storbritannien i kampen mot Tyskland. Sidan 103. Till en början hade tyskarna stora framgångar och de tyska ubåtarna sänkte åtskilliga krigsfartyg, men också handelsfartyg även från USA och andra neutrala stater. Men i takt med att britterna byggde nya krigsfartyg och att det amerikanska och brittiska flygvapnet fick kontroll över luftrummet över Nordatlanten blev de tyska ubåtarna allt ofarligare. År 1943 stod det klart att tyskarna hade förlorat slaget om Atlanten. Jag läser bildtexten på föregående sida längst ner till vänster. Storbritanniens premiärminister Winston Churchill. Och så på sidan 103, bildtexten uppe till höger. Åren 1941 till 1942 nådde det nazistiska Tyskland sin största utbredning. I Stortyskland ingick Elsass-Lothringen, Österrike, Slovenien, Böhmen-Mähren och huvuddelen av Polen. Tyskland ockuperade andra stora delar av Europa och ett antal mindre länder var i allians med Tyskland. Observera att både Slovakien och Kroatien tillfälligt var egna stater samt att Ungern hade återtagit en del av sina tidigare områden. Vilka länder, förutom Sverige, var neutrala? Och som rubrik över kartan står Tysklands största utbredning. Operation Barbarossa, sidan 103. Klockan 03.30 på morgonen den 22 juni 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen. Den tyska militärens kodnamn var Operation Barbarossa. 3 miljoner soldater längs den långa fronten från Nordkap i norr till Svarta havet i söder gav samtidigt eld. Sidan 104. Till en början hade tyskarna stora framgångar. Inom 4 dagar hade Sovjetunionen förlorat 3000 flygplan. Ukrainas huvudstad Kiev intogs och 600 000 soldater hamnade i tysk fångenskap. Få överlevde och kunde återvända hem. I november 1941 stod tyskarna framför Moskva som emellertid höll ut. 1942 kom tyska armén fram till Stalingrad vid Volga. Den sovjetiska armén gick där till motoffensiv och inneslöt totalt 22 tyska divisioner, 300 000 soldater. I slutet av januari 1943 kapitulerade tyskarna. Stalingrad betydde början till slutet för Nazitysklands offensiv. Pearl Harbor, sidan 104. I östra Asien hade den aggressiva regimen i Japan anfallit och införlivat Manchuriet i norra Kina 1931 och 6 år senare erövrades Kinas kustområden. År 1940, när världskriget i Europa var i full gång, påbörjade japanska styrkor en offensiv mot franska Indokina, dagens Vietnam, Kambodja och Laos. Basen för den amerikanska Stilla havsflottan låg i Pearl Harbor på Hawaii. Morgonen den 7 december 1941 anfölls Pearl Harbor i en japansk luftattack. På ett par timmar sänktes en stor del av den amerikanska Stilla havsflottan och över 2300 amerikanska soldater dödades. Därmed befann sig USA och Japan i krig med varann. Några dagar senare förklarade också Tyskland krig mot USA. Hittills hade kriget i huvudsak varit ett europeiskt krig, men utvidgades nu till ett verkligt globalt krig. Japanerna hade stora framgångar i östra Asien och vid mitten av 1942 var det slut med europeernas herravälde i östra och sydöstra Asien. På många håll mottogs japanerna som befriare från europeerna. Men snart svängde opinionen när det stod klart hur brutalt japanerna behandlade civilbefolkningen i de befriade länderna. De hägrande målen för den japanska offensiven var Indien och Australien, som emellertid båda klarade sig. Bildtexten upp till vänster. När Japan erövrade Manchuriet genomfördes en omfattande massaker på civilbefolkningen i Nanjing, Nanking. Här mördas civila kineser med bajonetter. Totalt dödades långt över 100 000 kineser. Tiotusentals kvinnor och flickor våldtogs i den här massaken som Japan ännu inte helhjärtat har bett om ursäkt för. Sidan 105. Över kartan står Japans största utbredning och jag läser texten uppe till höger. Japan höll sig i århundraden isolerat från omvärlden, men efter 1868 la landet om sin politik. Vid slutet av 1800-talet började Japan att målmedvetet försöka bli en stormakt och la under sig Taiwan och Korea. Under mellankrigstiden var den japanska expansionen inriktad mot Kina och under andra världskriget blev hela Sydostasien ockuperat av japanerna. Krigsslutet, sidan 105. År 1943 blev ett dystert år för Tyskland på flera fronter. I Nordafrika drev brittiska och amerikanska trupper ut de tyska soldaterna och fortsatte sedan norrut via Sicilien till det italienska fastlandet. Italienarna förstod att kriget var förlorat och störtade diktatorn Mussolini. Tyskarna pressades tillbaka på alla håll. De brittiska och amerikanska bombplanen raderade ut broar, industrier och järnvägslinjer. Också städernas centrala delar bombades, vilket innebar död för tusentals civila, mestadels kvinnor, barn och äldre människor. Alla vapenföra män fanns ju vid fronterna. Sidan 106. Den 6 juni 1944, dagen D, landsattes brittiska, amerikanska och andra allierade trupper i Normandie i Frankrike. Tyskarna drevs under hårda strider österut, medan den sovjetiska röda armén ryckte fram österifrån. Sidan 107. I april 1945 möttes de amerikanska och sovjetiska soldaterna vid floden Elbe och omfamnade varann. Den 30 april begick Adolf Hitler självmord i regeringskansliets bunker i centrala Berlin. Den 8 maj kapitulerade de tyska trupperna villkorslöst. Kriget i Europa var därmed slut. I Stilla havet fortsatte den amerikanska offensiven mot Japan. Den 6 augusti 1945 släppte ett amerikanskt bombplan en atombomb över den japanska staden Hiroshima med fruktansvärda skadeverkningar. 3 dagar senare fälldes en ny atombomb över Nagasaki. Båda städerna utplånades till allra största delen och långt mer än 100 000 människor omkom omedelbart. Efter ett par dagar undertecknade kejsaren Japans kapitulation. Det andra världskriget var därmed slut. På sidan 106 läser jag i rutan. Rubriken är Tänk kritiskt. Bombningen av Dresden, nödvändig eller inte? Den stad som för eftervärlden har blivit symbolen för bombningen av Tyskland är Dresden i Sachsen. Klockan 21.51 den 13 februari 1945 ljöd sirenerna för att varna befolkningen. Under natten släppte brittiska och amerikanska bombplan 4500 ton högexplosiva sprängämnen över de centrala delarna av staden och dödade nästan 40 000 människor. Inte många av offren var soldater. Var verkligen bombningen av Dresden nödvändig? Ja, svarade den brittiska historikern Frederick Taylor i boken Dresden tisdag den 13 februari 1945. 2005. Dresden var ett legitimt mål ur militär synvinkel. Staden var en viktig järnvägsknut och hade stor militärindustriell betydelse, främst då optikerföretaget Zeiss Icon med 14 000 anställda. Nej, svarade den tyske historikern Jörg Friedrich i sin bok Der Brand Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, 2002. Han framställer bombningen av Dresden som ett terrordåd mot i huvudsak civila människor. Innan man kan ta definitiv ställning till om bombningen av Dresdens stadskärna var försvarbar eller inte, vilka fakta bör man då först känna till? Bildtexten till vänster. Bombningen av Dresden var till största delen en så kallad områdesbombning där syftet var att demoralisera civilbefolkningen. Den svenske folkrättsjuristen Ove Bring har påpekat att det var centrum av Dresden, Altstadt, som blev värst utsatt. Dresdens enda järnvägsbro, 3 stora järnvägsstationer och förorternas industriområden låg utanför målområdet. Bring menar att enligt nutida principer var bombningen av Dresden ett folkrättsbrott. Nürnbergrättegången, sidan 107. De allierade hade tidigt bestämt att tyska krigsförbrytare skulle ställas inför rätta vid en internationell domstol när väl kriget tagit slut. I november 1945 började rättegången i den bayerska staden Nürnberg. På de åtalades bänk satt ett 20-tal nazistledare. Adolf Hitler och Josef Goebbels hade begått självmord. Åklagarna och domarna kom från de 4 stater som ockuperade Tyskland, Sovjetunionen, USA, Storbritannien och Frankrike. Sidan 108. Den första domstolsdagen läste huvudåklagaren upp anklagelsepunkterna: brott mot freden, brott mot krigets lagar och brott mot mänskligheten. Brott mot mänskligheten kom senare att kallas folkmord och avsåg då främst förintelsen av judar och romer. Efter ett knappt års rättegång utfärdades 12 dödsdomar och 7 fängelsestraff, varav 3 på livstid. 3 åtalade blev frikända. Det var första gången en internationell domstol åtalade och dömde politiker för brott mot den egna befolkningen. I de 3 västliga ockupationszonerna ställdes över 5 000 personer inför rätta, varvid 500 dödsdomar verkställdes. En av dem som avrättades var chefen för Auschwitz, Rudolf Höss. Åren efter 1945 undersökte de västallierade vilka tyskar i ansvarig ställning som hade understött naziregimen. Den här denazifieringen ledde till att 100 000-tals förlorade sina jobb. I Bayern till exempel avskedades mer än hälften av alla lärare som hade gått med i nazistpartiet före maj 1937. Det finns en bildtext på sidan 107 nere till höger. Bland de anklagade vid Nürnbergrättegången sitter från vänster på raden bakom skranket Hermann Göring, Rudolf Hess och Joachim von Ribbentrop. Hess fick livstidsfängelse medan de två andra dömdes till döden. Åter till sidan 108. Frågor till texten. 1. Vad hände den 1 september 1939? 9 april 1940, 22 juni 1941, 7 december 1941, januari 1943, 6 juni 1944, 8 maj 1945, 6 augusti 1945. 2. Nämn några länder i Europa som ockuperades av Nazityskland. 3. Vilka länder soldater tvingade Nazityskland att kapitulera våren 1945? Diskussionsfråga. Vilka var de skyldiga för de tyska nazisternas illgärningar? Var det Hitler själv eller de som gjorde det möjligt för honom att komma till makten? Eller var det de som åtlydde honom? Var kanske de som beslöt om Versaillesfredens villkor också medskyldiga? Fundera på skuldfrågan och motivera din ståndpunkt. Sidan 109.